har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Jag tycker det är fint. Det berättar också om det land Sverige har blivit. Att man ser den här personen, min pappa, som jag tror en del av Sverige. Alltså jag har ju på ett sätt levt i skuggan av min pappa, vilket är helt okej. Men jag är också en egen person. För mig är det ju en oerhörd sorg. Det är klart att jag hade velat slippa det här. Hans skyldighet till att vara en förälder, den sket han ju i till viss del, tyvärr. Även fast ja, han gjorde massa fantastiska grejer. Men det spelar ju ingen roll för barnet.
Hennes liv har präglats av en pappa som sitter i fängelse. Den här veckan har Betlehem Isaks far, journalisten Dawit Isak, varit fånge i Eritrea i 20 år. Hans fall och öde är föremål för kampanjer och stödupprop. Men hur agerade Mediesverige när han försökte jobba som journalist under åren i Sverige? Och hur tänker hans dotter göra för att viga sitt liv åt yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter? Betlehem Isak, välkommen till fredagsintervjun.
Tack.
I våras utsågs du till en av årets kvinnor av tidningen Expressen och du försågs med titeln författare. Och förra året kom du ut med en självbiografisk bok, Mitt liv utan dig. Så är det författaren Betlehem Isak som sitter mitt emot mig nu?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag ser inte mig själv som författare, utan mer kanske som en berättare. Och jag berättar ju på olika sätt, men jag gillar inte titlar på det sättet.
Du är 27 år gammal, bor i Göteborg, har ett spädbarn där hemma. Men vilka är dina närmaste planer på det professionella planet?
Ja, det får vi se. Jag har pluggat lite olika saker, men jag utgår inte ifrån och kommer aldrig utgå ifrån det jag har pluggat. Jag tycker det är kul med olika saker. Jag tycker det är kul med teater, jag tycker det är kul med journalistik, jag tycker det är kul med radio till exempel. Så vi får se vart jag hamnar. Men jag tycker också det är kul med mänskliga rättigheter, och det är nog främst det jag vill hålla på med egentligen.
Och vad tror du att du kan göra där inom det? Det är liksom ganska vitt område.
Ja, alltså först och främst handlar det ju om för min pappa då. Och sen handlar det ju om för mitt första hemland Eritrea. Men sen är det ju också mitt andra hemland Sverige. Här behöver man också jobba med mänskliga rättigheter. Så jag hoppas ju, så närmast är ju här såklart. Men också för min pappa.
Hur tror du att man jobbar bäst för mänskliga rättigheter?
Ja, man måste själv vara i de rum där jag tror man behövs, där sådana som jag behövs. Jag tror till viss del att det kan hjälpa att man har erfarenheter av att ens egna mänskliga rättigheter har blivit våldfödda på. Så den erfarenheten tror jag hjälper. Men sen tror jag också att människor från olika bakgrunder måste hjälpas åt från olika synvinklar. Idag handlar mänskliga rättigheter mycket om, tycker jag, att visa upp vad man gör. istället för att faktiskt göra saker. Men det är ju i och för sig bara min upplevelse. Men så uppfattar jag det.
Imorgon, vi spelar in det här den 22 september. Men imorgon, torsdag, är det precis 20 år sedan din far greps i det hus där han och du och hela er familj bodde då, efter att ha flyttat tillbaka till Asmara i Eritrea hösten 2001. Och då hade du inte sett din pappa på flera år, och du och din tvillingbror var 6 år gamla. Och att det nu är 20 år sedan det här gripandet, och att 20-årsminnet uppmärksammas av journalister och politiker, och kraven på att Dawit Isaak ska frias hamnar i rubrikerna ännu en gång. Hur är det för dig?
För mig är det ju en oerhörd sorg. Det är klart att jag hade velat slippa det här. Och leva ett mer kanske normalt vanligt liv. Men på ett sätt är jag också oerhört tacksam att människor är så engagerade och ser min pappa på det sätt man gör som en journalist, vilket han var eller blev. Och kämpar för hans frigivning, eller på ett sätt uppmärksamma det. För det är ju trots allt en svensk medborgare. Och han hör hemma här också. Så jag tycker det är jättefint.
Den bok som du har skrivit, ja, den har blivit teaterpjäs också här i Göteborg. Men boken, den handlar egentligen inte i första hand om din far och att hans frihet togs ifrån honom av regimen i Eritrea. Utan det handlar om er andra i familjen. Hur splittrade ni är, hur mötet med Sverige har varit. Vad var det som du framför allt vill ha sagt med den där boken?
Ja, att jag finns. Att min berättelse finns. Att den är unik här, men inte i omvärlden. Det finns många människor som har gått igenom det jag har gått igenom. Och sen är det ju också att jag berättar det på mitt sätt, på mina villkor. För även om man gör intervjuer och så vidare, vilket jag har gjort genom åren, så tolkas man ju utifrån läsaren eller intervjuaren eller vad det nu kan vara. Men nu fick jag berätta på mitt sätt med mina egna ord, och det var jätteviktigt för mig.
Du vill berätta att du finns, säger du. Är det så att det inte har varit tydligt att du finns?
Alltså jag har ju på ett sätt levt i skuggan av min pappa. Vilket är helt okej. Men jag är också en egen person. Mitt i allt det här. Jag har inte valt att vara i den här situationen. Jag har inte valt att ta plats. Utan det har bara blivit så. Så då tänkte jag, ja, varför inte? Då får jag väl skriva den här boken. Och det fick jag göra, och jag fick möjligheten att släppa den också med ett bokförlag. Vilket var oerhört speciellt och en känsla som jag aldrig kommer glömma.
Mitt liv utan dig. Roman står det, men jag uppfattar det som att det här är så nära verkligheten du kan komma.
Mm, det tycker jag också.
Ja, men så det är... Det är en biografisk bok, eller hur? Det har inte...
Ja, jag har inte försökt skriva någon roman på det sättet. Utan jag har försökt beskriva mitt liv, hur det har varit upp till tidiga 20-årsåldern. Hur det är att ha levt i Sverige och med skuggan av min pappa. Men samtidigt också försöka leva som en vanlig ung människa i dagens Sverige.
Idag är det premiär för en ny podd från tidningen Expressen. Jakten på Dawit med Martin Schibby. Ännu ett exempel väl på att Dawit Isaak inte är bortglömd av det offentliga Sverige. För att det är ju väldigt många år nu som hans fall har uppmärksammats. Och årsdagar av gripandet leder till nya artiklar och intervjuer. Och UD, olika utrikesministrar, säger sig ha lagt mycket kraft åt diplomatiskt arbete för att man ska försöka få honom fri. Vad säger du om alla de här krafterna som engagerar sig för din pappa?
Jag tycker det är jättebra att det finns sånt stort engagemang. Jag tycker det är fint. Det berättar också om det land Sverige har blivit. Att man ser den här personen, min pappa, som jag tror en del av Sverige. Han har blivit det, och jag tycker det är jättefint. För min personliga del så har det ju varit oerhört jobbigt många gånger. Det har varit utmanande. Jag har till exempel med, jag tycker att det finns en podd jättebra. För jag tror det kommer nyansera hans fall. Och den person han var i frihet. Men jag fick reda på det via Expressen. När jag gick in på Expressen och läste det. Och så har det varit många gånger. Det har bara dykt upp saker. Och jag har inte fått reda på någonting. Eller övriga familjen har inte fått reda på att det här händer.
Vilken roll spelar det då?
Ja, alltså för mig är det först och främst min pappa. Det är ju inte journalisten eller dramatiken David. Utan det här är min förälder som jag har blivit ifråntagen. Så jag har alltid velat ha en heads up att nu gör vi det här. Att man bara berättar att saker och ting händer. Det hade känts mycket bättre. För att det får ju också oss att känna, eller mig i alla fall, att känna att jag är inkluderad i det som händer kring min förälder.
Och så har du inte alltid känt?
Nej. Så har det inte alltid varit heller. Utan jag har tagit den striden många gånger själv.
Ja, för jag vet att du och din bror har tidigare sagt, det är möjligt att det är ganska länge sedan, men att många av de här ansträngningarna för att få David Isaak fri, de har slagit fel. Och att stora delar av det som skulle vara ett stöd eller sades vara ett stöd, det har egentligen gjort situationen värre för din pappa.
Mm.
Men det låter som att du lite grann har nyanserat den bilden nu. Som du
jag
mest
tror
uttrycker.
Jag var 15 när jag sa det där. Men ja, det är klart jag har nyanserat. Jag är 27 år idag. Ja, men i början hade ju också familjen en annan strategi. Nu för min familj, nu menar jag kärnfamiljen och hans bröder väldigt splittrade i den här frågan. Men i början var ju så att vi kände att det här var ju inte bra för pappa eftersom Eritrea gillar inte uppmärksamhet. Men genom åren har jag ju förstått att det här är ju jättebra att han uppmärksammas. För han gjorde ju faktiskt något viktigt. Sen hur det har gjorts har jag ju haft olika åsikter om.
Men det går ju att slå fast i alla fall att han inte är fri.
Ja.
Och det har varit lite dragkamp i debatten och även i er familj då. Tyst diplomati som ju ofta anses vara det mest effektiva. Eller hårda ord och våldsam konfrontation i offentligheten. Eller hur? Och det som har skett nu har ju inte lett till att du har fått tillbaka din pappa.
Nej, precis.
Ändå så är du positiv till så att säga, det som har skett då, när publicister, tidningar, penklubb, författarförbund, kända kulturprofiler demonstrerar, upprop, protesterar mot Eritrea och så vidare.
Ja, jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är bra att ta en ställning i frågan. För det handlar också om, alltså det handlar ju också om yttrandefrihet. Och det handlar om mänskliga rättigheter. Vi måste komma ihåg att min pappa är ju faktiskt också människa först och främst. Och han sitter där utan rättegång. Det är hemskt orättvist. Så det är också att ta ett ställningstagande för mänskliga rättigheter.
Men varför tror du att andra delar av din familj och släkt tycker helt annorlunda? Alltså du och din bror och även er mamma, vad jag förstår, du har en lilla syster också, har sagt helt annorlunda och vill ha kanske lite mjukare stil. Och till och med sagt så här, jag tror att Eritrea än vill hjälpa lösa det här på något vis, har du själv sagt.
Nu är det jag som har sagt det. De har inte varit involverade på över 10 år.
Du har blivit lite grann av talesperson för...
Precis, så det är inte de som har sagt det.
Okej. Men kan du reda ut vad som har gjort att ni inte talar med en röst i familjen David Isaak?
För att jag tror man har olika syn på vårt första hemland Eritrea. Vissa ser det som ett land som kom ur en lång frihetskamp där man inte ska kritisera den person som ledde frihetskampen, alltså då den nuvarande presidenten. Medan andra har sagt, men vi kämpade ju för ett demokratiskt och fritt Eritrea. Utan censur. Det här är också en, att Eritrea går emot sin egen lag. Där det står om pressfrihet och mänskliga rättigheter. Och man har ju till och från också anklagat min pappa för förräderi. Och då står det att man ska sitta i 18 år. Min pappa har suttit i 20 år idag. Men mest har det handlat om, tror jag, hur man ser på Eritrea. Men också, jag tror bröderna handlade om synen på det deras bror har gjort. Vissa tycker att han har varit provocerande. Och andra tycker att han gjorde något bra.
För den som är president i Eritrea nu var ju en ledare för befrielserörelsen. På den gamla tiden. Och då antar jag att din pappa sida med honom så att säga kämpade för detta. Sen då när Eritrea blev självständigt och gamla befrielsekrigarna hamnar i regeringen. Ja, då visar det sig att då är de inte demokrater. Men för din pappa var det ju uppenbarligen så att han skulle inte stryka dem medhårs bara för att de en gång i tiden hade kämpat tillsammans.
Nej, varför skulle man göra det?
Men är det här som är skiljelinjen så att säga?
Ja, i familjen? Precis.
Och du säger, jag noterar när du säger så här, mitt första hemland, Eritrea. Vad ligger bakom att du använder den formuleringen?
Ja, det var där jag föddes och spenderade mina i alla fall 6 första år i Eritrea. Så det är ju mitt första hemland. Och det är också där båda mina föräldrar har rötter. Och,
ja, men jag menar, många skulle då bara sagt mitt hemland. Mm. Och kanske mena att Sverige är inte det. Men du vill betona, uppfattar jag det som, att Sverige är också ditt hemland.
Sverige är mitt hemland, ja.
Ja, för att din pappa, han trivdes ju inte särskilt bra i Sverige, verkar det som, av din bok att döma. Och hans tankar var hela tiden i Eritrea.
Mm.
Och han hade också en annan position i Eritrea än den i Sverige. Så uppfattningen är ju att han egentligen inte ville vara i Sverige. Och att han hela tiden så drogs han tillbaks dit, där han ville vara.
Mm. Och det stämmer. Det är... Alltså min pappa hade ju kompetens i saker och ting. Han var ju poet och väl erkänd poet först och främst och dramatiker.
Han drog fram nyheter också.
Precis.
En bred person i det offentliga.
Ja, precis. Och han var väl erkänd i det eritreanska samhället. Det är klart du ville vara där. Men här, ibland hade han inte jobb. Ibland jobbade han som vaktmästare eller städare på domkyrkan här i Göteborg. Det är klart du vill dit där du känner att du hör hemma och där du känner att du kan tillföra någonting. Sen blev ju Eritrea fritt. Och som många eritreaner vid den tiden så flyttade man ju tillbaka. För många eritreaner hade ju flytt till Nordamerika och Sverige, Norge och... helt enkelt Västeuropa.
Mm.
Så när Eritrea blev självständig så var det många som sa, nej men, jättetacksam för den här tiden här, men nu åker jag hem igen. För nu är mitt hemland faktiskt fritt. Så det var många eritreaner som investerade i företag, köpte hus, bilar. Så det var några år där det var framtidshopp bland många eritreaner. Däribland min pappa. Så det var inte konstigt att han ville vara där.
Men hans fru, er mamma, var inte alls lika inne på det. Och det blev en väldig dragkamp där i hemmen, de olika hemmen i Göteborg. Och det var ganska mycket bråk mellan dem också.
Mm.
Så att, var det här en av stridsfrågorna, om man skulle tillbaka dit eller inte?
Ja, för min mamma ansåg att Eritrea fortfarande var osäkert. Alltså min mamma var nog som kanske alltid hade rätt om hur Eritrea egentligen var. För hon kanske såg mellan raderna mer och sa att jag litar inte på att det här styret är bra för våra barn att växa upp i. Medan min pappa kanske var mer den hoppfulla. Och eftersom vi barn automatiskt fick svensk medborgarskap, eftersom pappa hade det, så var det ju bara mamma som skulle ha ett visum. Så det var inte så, det skulle inte vara så svårt för oss att flytta till Sverige. Så för henne var det ju en fråga om trygghet. Hon ansåg inte att Eritrea var tryggt nog. Medan min pappa var, nej men det är inte tryggt nog. Men vi kan hjälpa till och bygga upp det. Det är trots allt barnens hemland också. Eftersom mina föräldrar är en annan generation så är ju hemlandet något helt annat än vad det är för mig.
Alltså man kan ju möjligen se det här som att din pappa tycker att den här politiska kampen, det han kan göra i Eritrea, är viktigare än familjen, barnen och frun. Mm. Som att ni förklarar er, för det här är viktigare för mig. Det är lätt att se det så. Men jag uppfattar att du i din bok så kastas du mellan att tycka att han är en fantastisk person och han har varit den viktigaste och den bästa som har skyddat dig på olika sätt i ditt liv. Å ena sidan. Och å andra sidan så har han dragit iväg och lämnat er åt ert öde. Var han en svikare från barnens perspektiv sett?
Ja, det tycker jag. Alltså nu när jag själv är förälder och jag ser på den här lilla personen, jag kan inte föreställa mig att jag skulle ens ha en tanke om att kunna leva några månader utan honom. Och det blir då mer en kamp, det här ifrågasättandet av min egen förälder blir mycket lättare för mig. För jag förstår inte som barn till den här personen, min pappa, hur han kunde göra så. Men om jag är rationell så kan jag också förstå det. För om man har en passion och man känner att man inte trivs där man är, för jag har varit i situationer där jag inte trivs, det är väldigt svårt. Och det är en oerhört djup mänsklig fråga att göra det man tycker om. Att trivas där man är. Att vara omringad med människor som ser ut som en själv. Pratar ens språk. Förstår ens kultur. Så förstår jag honom också. Så det är också en kamp inom mig. En ständig kamp som pågår.
En tidsresa till när du går i skolan i Asmara. Jag vet inte hur gammal du är, men jag antar att det är 5 eller 6. Och du tycker om att smycka dina händer, dina fingrar med såna här hennamålning. Mm. Är det du själv som målar då på dem, eller?
Nej, det är nog min mamma.
Din mamma. Ja. Och det är då, ja, det är väldigt vackert och speciellt, så jag har sett ett antal gånger. Men det var inte tillåtet. Nej. Det fick man inte ha.
Nej.
Och du hade det ändå i skolan. Hur gammal är du, tror du, när det här händer?
6.
Ja. Och försöker dölja det där, för du tycker att du känner dig fin, men fröken får inte se det där. Nej. Men så får hon syn på det här. Vad händer då?
Nej, hon tar ju fram pinnen och slår mig på fingrarna.
Alltså en sån här bestraffningskäpp, ja, verkligen.
Precis.
Bam, 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 står i boken. Mm. 4 hårda slag över 6-åriga Betlehems fingrar. Och hur upplever du det där då?
Som ett övergrepp. Såklart. Så upplevde jag det varje gång jag blev slagen i skolan.
Och det hände flera gånger?
Ja, det hände flera gånger.
Men du vill inte visa hur ont det gör, så att du är duktig på att hålla tillbaka tårarna?
Mm. För det får man lära sig om man går i en sån skola. Att du får inte visa känslor.
Men det bubblar mycket där i din kropp. Och sen så kommer pappa Dawit och hämtar dig. För han hämtar ofta er tvillingar från skolan. Mm. Och då berättar de här händelserna. Nu blir hans reaktion när han hör att du har brutit mot bestämmelsen att inte ha smyckade henna målade fingrar.
Ja, vi går ju till den här matteläraren tillsammans och han ber henne att be om ursäkt till mig.
Ja, men han säger först så här att jag förstår att ni har den här policyn, säger han. Alltså, han är ganska lugn tydligen, fast han är arg för att
ja,
det blir slagen.
Ja, han höjde, jag minns aldrig att han höjde rösten.
Nej, men han säger okej, ni har den här policyn, men din uppgift är att lära henne matematik, inte att slå henne.
Mm.
Och så, ja, just det, så föreslår han en ursäkt. Hur reagerar den här stränga bam 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 lärarinnan då?
Alltså som jag minns det så var hon ju... Alltså jag tror hon blev stum, om jag minns det korrekt.
Hade hon respekt för honom?
Ja, det hade hon. Det här var en ganska liten tant.
Ja, och du beskriver honom som mörk, lång, vacker och en slags en person som man hajar till för.
Ja. Man märkte när min pappa kom in i rummet. Men sen måste jag komma ihåg att jag var väldigt liten när det här hände. Och ja,
han kanske framstod som längre än han var.
Exakt. Och större än vad han var. Men jag har ju frågat min mamma och hon säger samma sak. Att man märkte när David var i ett rum fast han än var så lugn.
Men när du skriver om... Din allra första år så beskriver du själv som ett konstigt barn. Ett barn som tänker väldigt vuxet och som känner sig konstig. Och så skriver du att du har problem med din panna. Den ser inte ut som andra. Den buktar ut som att någon har kastat en basketboll på mig och den har fastnat där. Var du väldigt speciell som barn? Eller varför hade du den här beskrivningen av att du kände dig så... märklig.
Ja, jag var väldigt tyst som barn.
Du har ett tankehuvud, skriver du.
Ja, jag upplevde att jag tänkte mycket som barn. Men sen, varför jag säger att jag var ett konstigt barn är också för att andra märkte att jag var konstig. Eller sa att jag var konstig. För jag var inte så... jag gillade inte att leka så mycket, minns jag. Förutom med min bror då. Och sen fick jag inte umgås med de andra barnen heller. Så,
varför inte det?
Jag har ingen aning.
Du var tillsagd liksom att hålla det lite för...
Ja, jag fick liksom inte leka med de andra barnen. Också för att barnen själva inte ville leka med mig. Barn är ju så, man väljer ju sina kompisar och kan vara elak i grupp mot en annan person.
Och du var expert på att inte synas?
Ja.
Men din pappa har också, förutom det här med läraren som då slutade antar jag och slå dig med käppen.
Mm.
Så har han också en liten bok, eller ja, det kanske inte är boken, jag har läst olika intervjuer också med dig. 3 gånger skyddat dig från att bli könsstympad.
Mm. Precis, det har jag fått återberättat av min mamma och min mormor.
Hur gick det där till och hur nära var det att du hade utsatts för det
här? Vi hade ju olika barnvakter, släktingar från olika byar. Och de här släktingarna då tyckte att en flicka måste könsstympas. Och de tyckte att det var jättekonstigt att mina föräldrar hade tagit ett beslut att inte göra det på mig. Men alla de här 3 gångerna, då hade de bjudit in den här tanten som könsstympar små flickor. Men under alla de här 3 omgångarna så dök min pappa upp exakt vid rätt tid. Det var bara slump. Men det hände i alla fall. Och till slut fick inte jag ha några barnvakter på ett tag. För att mina föräldrar litade helt enkelt inte på att jag inte skulle bli könsstympad.
Mm. Mm. Och när du vet att så många av dina landsmän från Eritrea runt om i världen, det är väl typ kanske 80-90% ibland som är könsstympad, men du är inte det. Vad tänker du då?
En oerhörd tacksamhet. Att jag inte utsattes för det hemska övergreppet som det är. Som jag vet att många av mina landsmän fortfarande utsätts för. Så känner jag en oerhörd tacksamhet mot mina föräldrar. Som valde att inte ta det beslutet för mig och min syster.
ni hinner ju bo några år mellan du och din bror är små i Asmara och sen kommer lilla syster också. Men sen så ska ni till Sverige. Vad minns du av den där när uppbrottet från Eritrea?
Jag minns det som en katastrofal tid och ett trauma för mig som barn. För vi fick inte något berättat för oss som barn då.
Då var ni inte delaktiga då heller?
Nej, exakt. Så det var ett beslut som mina föräldrar tog och sa nej, nu ska vi till Sverige.
Pappa hade ju bott här tidigare och ja, han var ju ett svensk medborgare, så ni visste ju en del om Sverige.
Ja, så långt förstod jag att pappa hade bott här, men mer visste inte jag.
Ja, men du var skeptisk att lämna Eritrea redan från början?
Jag ville inte lämna Eritrea för att det var ju min trygghet. Jag hade ju
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Jag hade två kompisar. Jag hade flyttat till det här nya huset då. Och trivdes med som 7-åring.
Då var inget fattigt liv heller som ni hade i Asmara, vad jag förstår.
Nej.
Men du förstår att ni har något skäl att gå till Sverige. Och vad händer när ni kommer dit?
När vi kommer till Sverige så får jag ju en chock. För det första är att det är så kallt. Sen är det otroligt rent. Ska jag komma ihåg, alltså, i Eritrea, vi bodde i olika områden då. Och i vissa områden var det otroligt... det var inte rent. Men så kom vi till det här landet, då var det rent överallt. Men sen chockades jag över att människorna här såg ju inte ut som oss. Det var ju ingen som hade berättat för mig eller för oss.
Du hade väntat en svart befolkning också i Sverige.
Ja. Jag tror det. Alltså, jag tror som barn så tänker man ju kanske inte i de banorna. Men jag blev ändå chockad av att alla var så olika oss. Att vi stod ut. Det var väl det kanske.
Mm. Men du nämner också i boken att förutom att det är så kallt så är människor inte någon glada som de var hemma i Eritrea. Det verkar vara så allvarligt och dystert.
Ja.
Har du fortsatt att tänka så under åren i Sverige?
Ja. Alltså när jag var yngre så jobbade jag väldigt mycket inom vården, så jag hade extra jobb och så. Och träffade då mycket gamla människor. Jag tycker fortfarande det är dystert. Jag tycker fortfarande människor är väldigt ensamma i det här landet. Men sen vet jag inte om, alltså sen är det väl så att det är ju en annan kultur här. Det finns liksom, det finns medel som gör att människor klarar sig själva. Och det är ju fantastiskt.
Medel, tänker du då på välfärdsstaten? Eller?
Precis.
Mm.
Men människor är också väldigt ensamma. Vilket är oerhört sorgligt att se. Det tyckte jag i alla fall. Jag fick faktiskt sparken från hemtjänsten för att jag spenderade för mycket tid med de gamla. Så jag fick inte, eller inte sparken, men jag fick inte jobbet sommaren efter.
Mm.
Och då frågade jag den här chefen varför det var så. Och då skrev han att jo, du är jättebra och allting och så vidare. Men du spenderar för mycket tid med dem. Och jag tyckte det var en konstig anledning. Ja.
Men du har skrivit i din bok att trots det här att du var liksom chockad över att folk inte såg ut som du förväntade, så skriver du att jag tänker att jag i Sverige kommer att älska varandra. Här behöver vi inte vara rädda för krig eller död. Här kanske vi kan vara en familj som på riktigt bor och lever ihop.
Mm.
För det var inte riktigt så i Asmara heller. Men du, vad var det som, hur länge var det den där känslan av att en kärlek är på gång?
Ja, kanske några månader. Sen började det igen att mina föräldrar ville helt olika saker, som vanligt.
Var de så här olika redan från början, eller var det Sverige, alltså den här miljöbytet som funkade så olika på din mor och far?
Alltså jag tror det blev så. Jag tror först var de nog båda två inställda på att det blir trea, för det är bra här, det är fritt här och barnen kan växa på ett bra sätt. Men sen när spänningarna mellan Etiopien och Eritrea kom till, då ändrade min mamma åsikt totalt. För det var inte längre tryggt.
Du beskriver dels som bråk och gräl och sånt där, men också tystnaden. Alltså det är så tyst i Sverige, en tystnad som är så tyst att den skriker. Det är väldigt, väldigt, väldigt kontraster när du beskriver de här första åren där.
Ja, alltså eftersom de bråkade jättemycket, så var det mörkt ute och de hade liksom, vi kunde inte göra så mycket heller. Det var inte så att det fanns inte så mycket att göra, så vi var ju mycket hemma eller så tog vi promenader. Det var inte det här att vi hade kompisar eller så. Då kanske jag inte hade märkt det på samma sätt.
Du beskriver också en mobbning i skolan som ibland blir riktigt brutal.
Ja, alltså jag blev medveten att jag var svart i det här landet, i Sverige. Och det är som ett slag i ansiktet. Eller var det i alla fall, som barn.
Mm. Du betonar väldigt mycket att du är svart. Och det är ditt tredje favoritord är svart. Ditt första är besvärligt. Det andra är sol och det tredje är svart.
Mm.
Men den här betoningen på hudfärg som finns väldigt mycket i boken.
Mm.
Och du kallar befolkningen i Sverige för vitingar.
Mm.
Och så använder du själv ordet svarting.
Mm.
Vilket jag har fått lära mig att det är nedsättande. Det ska man inte använda.
Vem säger det?
Människor som bevakar den svenska samhällsutvecklingen. Sociologer, språkvårdare, politiker, människor med en känsla för att man, hur man beter sig mot andra människor. Det anses vara nedsättande. Ungefär som svartskalle inte heller anses vara comme il faut.
Mm. Ja, men jag får använda ordet. I alla fall tycker jag. Ja. Jag tycker jag kan använda ordet. Alltså jag tycker, varför ska andra bestämma vad jag får kalla mig själv?
Nej, men ska du använda ord som andra inte kan använda om dig då?
Ja. Man får inte, andra får ju inte bära bördan av att vara svart.
Jag tänker på ett uttalande som din pappa använde enligt dig här. Vi människor är inte bara dåliga, vi är mycket sämre.
Mm. Ja, det sa han ganska ofta.
Vad låg bakom, tror du?
Jag vet inte faktiskt.
Det låter ju otroligt som att han verkligen har skådat in i den totala meningslösheten och är ganska uppgiven egentligen om andra människor.
Ja, men så kan jag också känna ibland. Med tanke på hur polariserat det här samhället har blivit i alla fall.
När de här åren innan han åker tillbaka till Eritrea, så kan han inte uppenbarligen jobba som journalist eller som poet eller sånt där, utan han, du frågar vad han jobbar med. Jag städar en kyrka, säger han.
Mm.
Varför skriver du inte? För att jag inte kan. Ingen här är intresserad av vad jag har att säga, har han sagt då.
Mm.
Varför kunde han inte utöva sitt yrke i Sverige?
För det fanns ingen plats för honom här. Han gavs ingen plats. Alltså nu ska vi, alltså sen är det många, alltså en del har sagt att det kan ju vara språket. Alltså vi måste komma ihåg, min pappa kom hit som ganska ung. Så jag tror inte språket var problemet, utan att han egentligen inte, han fick bara inte. Det finns, jag tror i alla fall på den tiden så var det också ett annat Sverige.
För det här är ju 2000 som ni flyttade tillbaka från. Mm. Och det är egentligen bara något år innan han åker iväg och sen blir han gripen 2001. Mm. Men det här tiden, för att han hade ju ändå varit när han fick asyl och sådär och i Sverige. Kunde han svenska någorlunda?
Kunde.
Och vad ville han jobba med, tror du?
Jag tror han ville skriva, men det gjorde han också. Han skrev ju på tidning för en eritreansk befolkning.
Men hans försök, försökte han liksom komma in på svenska tidningar, alltså, eller så här, radioföretag?
Så här
eller
skriva? Han, det fanns pengar man kunde få av staten på den tiden. Och det fick olika invandrade grupper till att kunna bedriva journalistik på sitt eget hemspråk. Eritreanerna, bland annat min pappa som ansökte om det här, fick inte det. Och det här var flertal gånger. Trots att det fanns en stor eritreansk befolkning här, eller tigringatalande befolkning redan då.
Kände han sig alltså motarbetad, tror du?
Kanske inte motarbetad, men som att han kanske insåg att det går inte, helt enkelt.
Men längtan till Eritrea, som han då uppfattade att han skulle kunna göra nytta, den var ju väldigt stark där medan ni höll emot det hemma. Så att han åkte iväg före er. Vi gör ett litet hopp nu till den här dagen, 23 september 2001. Då har ju hela familjen flyttat tillbaks till Eritrea till slut. Mm. Med din mamma och dina syskon. Och bor där i ett, inte samma hus som tidigare kanske, men ett hus i alla fall. Det är samma hus. Mm. Och så knackar på dörren och så kommer två män i solglasögon och vill fråga efter pappa. Och så kommer de dit och är relativt trevliga, verkar det som. Och äter lång frukost, sån här brunch nästan, i 1,5 timme. Och sen säger de, nu ska vi gå och ta med sig honom. Och då får han på sig handfängsel och är gripen.
Mm.
Minns du något mer från, för du var ju där alltså. Du såg det här.
Ja. Ja, jag minns det som det var igår. Ja, det var en konstig händelse. Men nu sitter vi ju här 20 år senare.
Men trodde ni då att nu är det frid och fröjd? Nu så kommer... Nu är pappas jobb inte någonting som gör att det finns en risk att han ska gripas av regimen.
Vi trodde väl att... Nu ska vi bo här, sa mina föräldrar till viss del. Nu ska vi bo här, och då höll de på och bygga några extra rum till huset. Så att vi skulle få varsitt rum.
Det var någonting som du och din bror inte fick när ni bodde i Göteborg.
Precis. Så de höll på att bygga om huset lite. Och pappa jobbade väldigt intensivt. Och vi skrevs in inom skola till och med. Sen så blev det inte så. Men vi trodde aldrig i mina vildaste drömmar trodde jag att det skulle gå så här långt. Aldrig någonsin. Och det trodde nog inte min pappa heller. Alltså vi måste, om man ser tillbaka till hur de här journalisterna behandlades när de startade den här, oberoende första tidningen i Eritrea.
Mm.
Alltså de hade ju förhörts tidigare av regimen. Han sa själv att jag trodde att det bara var ett enkelt förhör. Och det sa han till min mamma också den dagen de tog honom. Att det här är ett enkelt förhör. Jag kommer snart tillbaka.
Trots att han liksom fördes med handfängsel?
Precis. Så på ett sätt var han ju så naiv.
Ja, hur som helst så kom han till fängelset. Och det där fängelset som han sattes i då. Fängelse nummer 1. Där ni har ju hälsat på. Vad minns du av mötet med Dawit Isaak i fängelset?
Jag minns ett litet rum. Jag kommer aldrig glömma det rummet, för det var så himla litet. Och där var det kanske 20 pers uppradade.
Fångar alltså?
Ja, fångar, precis. Och sen finns jag, minns jag en stor fängelsegård. I mitten av den här fängelsegården så fanns det en bänk. Och där satt jag med pappa, kom jag ihåg, några gånger.
Hur var han som fånge? Alltså, hur märkade han må?
Bra. Alltså, nu i efterhand kan jag minnas att han började halta. Och jag förstår ju var det kommer ifrån. Jag har ju förstått att han antagligen blivit torterad. Men han var ju sig själv. Han hade fortfarande samma lugna röst. Pratade om skolan, om böcker. Och, ja.
Betyder det att du som dotter inte var jätteorolig för honom fast han var i fängelse?
Nej, jag var inte orolig alls.
Han ska komma ut så småningom, ja. Och då blir det som vanligt igen.
Ja.
Så blir det ju inte. Vi gör ett litet tidshopp här nu. Han är kvar där. Familjen återvänder till Göteborg.
Mm.
Mamma Sofia och ni barn. Du växer upp här i Göteborg. Men efter 4 år, november 2005, så kommer glädjechocken.
Ja, efter 4 år och 2 månader så kom det oväntade glädjebeskedet i helgen. Den svenske journalisten Dawit Isaak är släppt ur fängelset i Eritrea.
Dawit Isaak ringer själv från Eritrea och hem till er och säger att han är frigiven. Snart ska familjen vara återsamlad igen. Vad kommer du ihåg från det där dramatiska telefonsamtalet?
Han säger, glöm inte ert hemspråk, glöm inte att läsa och göra bra ifrån er i skolan. Sen hinner någon annan få tag på telefonen.
Men hela Sverige jublar i stort sett och säger att nu har den här kampen för att fria Dawit Isaak lyckats.
Precis.
Och det här är ett bevis på att vi har bra strategier för att agera.
Just det, det säger ju då Bengt Sparre som var ambassadör till Eritrea vid den tiden.
Mm, och som hade rykte om så att vara ovanligt skicklig på att hantera såna här saker. Men det är lite oklart nu efteråt varför han greps efter bara 2 dagar. En del säger att det var en läkarundersökning han skulle ut på eller någonting annat. I den här podden från Expressen som hade premiär, så är journalisten Stig Fredriksson gäst i första avsnittet. Som också varit ordförande i Publicistklubben och har själv varit invecklad i till exempel fallet Solzhenitsyn i gamla Sovjet. Han säger då att han tror att det offentliga Sverige, inklusive dåvarande ambassadören, ropade hej för tidigt. Alltså innan Dawit Isaak verkligen var i säkerhet. Och att de här hejropen bidrog till att han greps igen. Vad tror du att det berodde på?
Alltså det kanske stämmer, men jag tänker att man ska väl kunna vara glad för att någon släpps fri. Alltså jag tror det handlar om, alltså i slutändan handlar det ju ändå om att Eritrea ville något annat. Regimen där ville något annat. Och därför de ändrade sig av någon anledning som vi inte fått svar på ännu. Och därför tog de honom igen. Så ser jag det.
Men är du besviken på staten Sverige och de olika aktörer som har försökt att göra nytta här?
Alltså vi ska komma ihåg att det är trots allt Eritrea som har min pappa. Det är inte Sverige. Alltså den bördan ska ju ligga på Eritrea och inte Sverige. Sen att Sverige agerade som de gjorde de första 3-4 åren- det är en helt annan sak. Och det är också därför som UD inte vill ge de dokument som berättar om vad de gjorde mellan åren 2001 och 2004. Det är därför de, tror jag, inte vill ge mig de dokumenten.
För vad tror du de skulle
jag
visa i så fall?
Jag tror de gjorde väldigt lite. För att det man frågade min farbror Esaias Isaak när han ringde UD i september 2001, det var att är han verkligen svensk? Och där kanske man ser också på vad synen på vem som var svensk eller ansågs vara svensk. Det berättar ju lite om dåtidens Sverige, kanske, eller dåtidens UD kanske man ska säga.
Så du tror att det var lite slött i början, men nu de senaste...
Det var väldigt slött, det var inte lite så. Det var väldigt, väldigt dåligt.
Och efter att han greps igen 2005 och fram till nu, alltså de senaste 16 åren, hur uppfattar du att det har varit då?
Alltså jag tror de senaste 10 åren så har UD gjort, tror jag, allt de kan. Sen har jag och en person gjort väldigt mycket för att hjälpa UD. Så vi har hjälpt dem. Problemet med UD är ju att de tror att de kan allt och vet allting. Det gör de inte. Någon sa att en diplomats svaghet är också att de tror att diplomatin alltid funkar. Så är det ju inte med Eritrea. Utan man tror att Eritrea och eritreaner funkar så som det är här i Sverige. Vilket är väldigt naivt, väldigt okunnigt och väldigt dåligt.
Vad är de viktigaste skillnaderna då? Eller som du tror att de har missat som gäller i Eritrea?
I Eritrea är man inte lika snäll. Det är nummer ett. Man är inte lika naiv. I Eritrea råder alltid ett krigstillstånd. Här har det varit fred i 200 år. Det är naivt att tro att här kommer man från Sverige och ska lära staten Eritrea hur man ska göra. Det har inte funkat. Men samtidigt så tror jag också att Sveriges svaghet i det här fallet har varit att man inte visat på att Eritrea behöver Sverige än vad Sverige behöver Eritrea. Sverige kan klara sig utmärkt utan Eritrea. Det gör inte Eritrea utan Sverige eller EU.
Men tror du att det hade funnits ett smartare sätt att agera gentemot ditt första hemland som kanske hade lett till att han hade blivit frigiven tidigare?
Jag tror de första åren var väldigt kritiska. Jag tror att de första åren så hade man kunnat ställa krav. Jag tror att man hade kunnat ställa de kraven man har ställt, som man ställde 15 år senare, borde man ha gjort de första åren. Och jag tror kanske att min pappa då hade varit här. Ja.
Du heter Bethlehem Dawit Isaac. Mm. Det vill säga din pappas förnamn är det väl? Det är en del av ditt namn fast du är kvinna.
Ja, alltså i Eritrea funkar det.
Eller hur är det?
Att jag blir då, min pappas förnamn blir mitt efternamn.
Ja, och din pappas pappa, din farfar, han hette ju Isaac.
Ja, precis. Ja,
och då blev det din pappas
efternamn. Precis.
Ja.
Men egentligen är det felräkning. Alltså, jag vet inte vad Skatteverket har gjort. Jag heter ju inte Isaac egentligen i efternamn.
Nej.
Jag heter bara Bethlehem David. Men då har ju Skatteverket tänkt, tror jag, med bokföringen att eftersom det funkar så i Sverige, ja, då måste det funka så i Eritrea också, att man har sin pappas efternamn, att det blir ett familjenamn. Så då har det bara blivit.
Men det står inte Isaac på det du får från posten, från myndigheterna?
Jo.
Gör det?
Ja.
Okay. Ja, just det. Men du, Bethlehem är ju ett namn med en klang också.
Mm.
Med tanke på att det är en stad på Västbanken.
Mm.
Vad tycker du om det förnamnet som du har?
Jag tycker det är väldigt ståtligt. Väldigt vackert. Sen betyder det ju brödets hem. Eller köttets hem.
Både och, jag läste också på det. Antingen bröd eller hus. Hus,
ja, exakt.
Bröd eller kött och hemhus.
Mm. Ja, det är ju väldigt fint. Men jag skulle egentligen heta Helena eller Hanna. Men de kunde inte bestämma sig, mina föräldrar. Så när de skulle döpa mig då så sa prästen att jag kommer inte döpa den här flickan utan namn, så ni får gå. Och då skulle det ta ytterligare 3 månader att få en tid till att döpa sig. Så då sa min mammas kompis att nej, men hon ser ut som en Bethlehem. Och då fick det bara bli så.
Är det ett vanligt namn
i
Eritrea?
Ja, min årgång är det bara ganska vanligt.
Men jag tänkte, när du kommer till Sverige och dels ser annorlunda ut och du och din bror kommer i de här orange overallerna som kanske passade dig någorlunda men honom sämre. Och så heter du Bethlehem dessutom.
Ja,
har det påverkat annorlunda skapskänslan?
Alltså, jag har ju blivit utslängd från klassrummen av vikarier för att de inte trott att jag hetat så. Det har faktiskt hänt 2 gånger.
De uppfattade så att du lurar dem?
Ja. Mm. Fast en min klass sagt, hon heter så. Och då har de inte haft någon namnlista. Så de har inte kunnat se. Så då blev jag utslängd faktiskt. Men jag tycker om mitt namn. Jag tycker om att vara en bettlare.
En del, ganska mycket av det här livet som jag har beskrivit. Du är en vuxen kvinna nu.
Mm.
Men det här handlar framför allt om barnaåren och tonåren.
Mm.
Det är olidligt. Du tycker att livet är fullständigt åt helvete.
Aha,
och det är inte kul i familjen heller. Och Sverige är ingen vidare. Och du ser ingen framtid. Men det ljusnar så småningom i alla fall. Mm. I denna mörka berättelse. När började ljusna och vad är det som leder till det?
Jag tror vid gymnasiet. Sen tror jag, alltså, när man är tonåring så är man ju, tror jag, många tonåringar allmänt deprimerade. Jag var en av de tonåringarna. Väldigt känslig och så. Och så hände vissa saker som jag inte behöver gå in på här. Men det blev i alla fall ljusare när jag började gå på gymnasiet. För jag träffade likasinnade och började få mer kompisar. Och började bli kanske mer uppskattad. Av både tjejer och killar. Och få mer kompisar helt enkelt. Jag har aldrig varit en människa som hade mycket kompisar.
Du var ju så allvarlig.
Ja, precis.
Och expert på att vara tyst.
Precis. Så nu börjar jag komma ur mitt skal och få mer kompisar. Och det gjorde ju något med mig då. Att jag började umgås mer med människor och blev mer social. Det var ju jätteroligt.
Det låter så relativt enkelt när du beskriver det här från det här mörka tonåren. Det kan inte ha varit så enkelt som du beskriver nu.
Nej. Men man tar sig ur de där små svarta hålen man har ibland.
Betlehem Isak, förra året så beskrev du ditt liv och minnena av din far i den här boken du har skrivit, Mitt liv utan dig. Hur blev reaktionerna på boken?
Ganska bra tycker jag. Bra reaktioner. Det som var lite dåliga reaktioner var mitt sommarprat. Men boken har jag nog egentligen mest bara fått positivt.
Fick du en blodad tand? Vill du skriva mer?
Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Men jag är en skrivande person. Och jag tror jag alltid kommer skriva. Men jag vet inte om det blir en till bok.
Vilken roll kommer du att ha i samhällsdebatten framöver?
Jag hoppas den som pratar om mänskliga rättigheter, om alla människors lika värde och hur viktigt det är i det här samhället, men också i övriga världen. Jag vill kunna säga till min son att din mamma gjorde någonting, att jag inte bara stod still och inte gjorde någonting. Jag tror vi alla har ett ansvar att göra någonting bra för andra människor utifrån de förutsättningar vi har. Och jag tycker i det här landet, när vi är så fria och kan tala fritt och öppet och ha möjligheter att göra saker, så tycker jag att man ska göra det. Jag tycker man har ett ansvar att göra det. Så tycker jag.
Tror du att du kommer att möta Dawit Isak igen?
Jag vill säga att jag tror på det. Och jag tror även att kunna få återse mitt första hemland Eritrea också.
Han brukade säga, och även i telefon då, när han ringde där, att du och dina syskon ska vara duktiga i skolan. Inte glömma ert modersmål, Tigrinja. Om du får träffa honom, vad kan du säga om just den där saken? Att vara duktig i skolan och läsa böcker på Tigrinja och sådär.
Ja, alltså jag kan inte läsa eller skriva på Tigrinja längre. Utan svenskan har ju blivit mitt första språk. Ja, han var ju inte här heller. Så han kan ju egentligen inte säga så mycket om det. Men det jag hoppas är ju också kunna föra vidare. Alltså i alla fall att min son åtminstone förstår mitt första hemspråk. Mer kan jag ju inte göra med Tigrinjan. Jag kan ju den flytande prata. Men jag bor ju inte i Eritrea. Jag lever inte där. Jag pratar svenska hemma och lever med en svensktalande person. Så jag lever ju i det här landet, och i det här landet pratar man ju inte tigrinja. Och så är det.
Du skulle försvara lite grann att du inte helt kunde leva upp till just det där önskemålet. Men skulle du säga någonting vasst eller kritiskt till din pappa om du mötte honom idag?
Ja, absolut. Jag har många frågor till honom. En av dem är ju att varför var du inte en förälder först? För att som när man får barn så har man en skyldighet gentemot barnet. Och den skyldigheten lyckades inte han uppfylla. Och det kommer jag... Jag får ju leva med det traumat som det innebar. Så det är klart jag skulle vilja prata med honom om det. Det är lätt att idealisera min pappa. Men som jag sa innan, det är ju först och främst min förälder. Och hans skyldighet till att vara en förälder, den sket han ju i till viss del, tyvärr. Även fast ja, han gjorde massa fantastiska grejer, men det spelar ju ingen roll för barnet.
Betlehem Isak, tack för att du var med i Kvartals fredagsintervju.
Tack.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.